Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Det här är mördarens profil om fallet Helene och flera avsnitt av den här serien finns att lyssna på som Nådio-prenumerant. Nu börjar podden.
Hörby, den 20 mars 1989. Det börjar bli vår i Skåne. I skogen skymtar de första vitsipporna och den här måndagen, den 20 mars, är påsklovets första dag. 10-åriga Helene Nilsson är på väg ut igen efter middagen. Hon ska träffa sina kompisar som hon lekte med tidigare under dagen utanför lågprisbutiken i centrum klockan 7. Hon brukar inte få vara ute så här sent, men eftersom det är lov så har hennes föräldrar gått med på att låta henne vara ute till 8. Utanför lågprisbutiken undrar kompisarna var Helene har tagit vägen. Varför kommer hon aldrig? Minuterna går, en timme. Klockan blir strax efter 8 och Helens föräldrar börjar bli oroliga över att hon inte kommit hem. Var har Helene tagit vägen?
Jag jobbade ju i yttre tjänst, alltså körde radiobil som det kallas, när detta hände. Det var 1989.
Monica Olhed Hansson är polis och har arbetat som kriminalinspektör i Skåne sedan mitten på 70-talet.
Ja, jag tänkte ju att det är förfärligt att en flicka försvinner. För att i början så visste man ju inte om hon var vid liv eller inte. Hon försvann helt enkelt. Och... Det var ju väldigt, väldigt oroande att liksom följa det här och inte veta om hon var vid liv eller inte. Och jag hade dessutom en dotter som var ungefär jämngammal med Helene. Så att därför påverkade det här mig väldigt mycket. På den tiden hade man ju inte mobiler som barnen hade när de gick ut. Utan då fick man ringa till kompisarna och kolla som hade kommit fram och så vidare.
Klockan är 10:10 på måndagskvällen när Helens föräldrar larmar polisen och berättar att Helen är borta. Då har hela familjen varit ute och letat ända sedan klockan 8, men utan att hitta henne. Ute i samhället har redan frivilliga börjat leta efter Helene. Och på morgonen, dagen efter försvinnandet, drar polisen igång sin spaningsorganisation. Kringliggande polismyndigheter ansluter i Hörby och militären kallas in. När efterlysningen gått ut i riksradio kommer det in tips från hela landet. Från folk som sett Helene åka tunnelbana i Stockholm. Hon har setts vid vägkrogar och på tågstationer. Det kommer till och med brev från personer med mediala förmågor som påstår att de vet var Helene befinner sig. En man anhålls misstänkt för att vara inblandad i Helens försvinnande. Men det finns inga skäl att häkta honom, så han släpps. Det går 6 dagar. Sen kommer påskdagen, den 26 mars när en kvinna och hennes dotter är ute i skogen och plockar vitsippor i Bröd, en ort som ligger några mil från Hörby, och upptäcker en svart plastsäck som ligger på marken. De tycker att det är obehagligt och hämtar pappan. Han gläntar lite på en glipa i påsen och ser att det är en människa som ligger där i. Han larmar polisen. Det är Helen som ligger i plastsäcken. Nyheten skakar om den lilla orten Hörby och hela Sverige. Alla är överens om att den som gjort detta måste straffas. Men det ingen vet är att det kommer dröja 16 år innan mordet på Helen kan lösas. Att det avgörande tipset kommer komma från ett oväntat håll. Och att det kommer leda till att ännu ett mord klaras upp. Jag heter Alice Löv och det här är Mördarens profil. Podcasten som tar dig tillbaka till brottsplatsen och visar hur polisen jobbat för att hitta gärningsmannen i några av Sveriges svåraste brottsfall genom att göra en profil över vem gärningsmannen är. För den här podden handlar nämligen om gärningsmannaprofilering. Alltså en analys av brottsmaterialet som kan berätta saker om hur gärningsmannen ser ut, vilka egenskaper han har och vad han har för särskilda karaktäristiska drag, till exempel. Mordet på Helen Nilsson är ett av de fall som varit extra svåra för polisen att klara upp. Och där gärningsmannaprofilen återigen visat sig stämma in på den man som till sist grips mycket, mycket väl. Men den här gången var gärningsmannaprofilgruppen inte eniga i sin slutsats. Jan Olsson såg tidigt att det här var en mördare som kunde ha gjort sig skyldig till ytterligare ett mord, men fick mothugg av de andra i gruppen. Men hade de lyssnat på Jan så hade polisutredningen kunnat resultera i ett snabbare gripande.
Personligen tyckte jag att med två fynd på det här sättet av den lilla flickan och den här kvinnan så nära varandra och ganska nära i tid också. Jag tyckte att man borde föra ihop det. Jag tyckte det och jag argumenterade mycket för det, men det kom många motargument och annat så att det blev inte så.
Hörby är en liten tätort som ligger mitt i Skåne. 1989 bodde det ungefär 6400 personer här. Men hur påverkar en sån här händelse en liten ort?
Jag påverkas mycket därför att man visste ju inte var finns gärningsmannen. Är han ute efter andra flickor, andra barn? Kan det hända igen?
Monica Olhed Hansson berättar om oron som fanns i Hörby efter försvinnandet.
Hörby är ju en liten by och när det här hade hänt så förstår jag att det här har varit väldigt, väldigt oroande för hela byn. För ingen visste ju om gärningsmannen fanns kvar i byn, om han kunde göra något ytterligare. Och till saken hör att Helen bodde ju i Hörby även om hon inte anträffades där. Men när vi väl sen började jobba med det här, när jag kom in i det här ett antal år senare, då fick vi ju klart för oss hur folk hade liksom tänkt i Hörby och att det var på något sätt något sjukt i samhället som bara fanns kvar. Alltså någonting dåligt som ingen kunde få bort, därför att man visste inte om gärningsmannen fanns där. Det var ju folk som berättade om hur de hade funderat på alla möjliga olika tänkbara scenarier och personer. Om de kunde vara inblandade, och kunde de vara inblandade för de var lite knepiga och så vidare. Man gick ju nästan och tittade snett på varandra om jag får uttrycka mig så.
Vad tänkte du då om det? Liksom att folk faktiskt hade reagerat på det här sättet?
Ja, det jag tänkte då det var ju att det måste vara fruktansvärt jobbigt att leva i ett samhälle där man inte kan vara öppen och glad, utan man är orolig för vad kan personer göra i den här byn? Finns de här personerna kvar som har gjort det här?
När sånt här händer på ett litet ställe som exempelvis Hörby eller låt säga på andra ställen, brott av den här typen som är så ofattbara, så har det en stor påverkan på människor.
Jan Olsson är pensionerad kriminalkommissarie och har varit chef för polisens gärningsmannaprofilgrupp.
Att detta kunde hända i det här lilla och fredliga samhället, det har en betydligt större påverkan, tror jag, än någonting som händer i en storstad som i Stockholm. Det är, människor blir skjuts i vissa områden här. Men det finns ingen större påverkan på andra områden i den här stora staden. Men i det lilla samhället så påverkar det enstaka våldsbrottet människor. Och man funderar på hur kan det ha gått till väga och framförallt vem har gjort det. Det är ju någon här i samhället som kan vara förövare också.
Det man lyckats fastställa är att Helen gick hemifrån innan klockan 7. Hennes vänner hade gått hemifrån sig ungefär samtidigt, men handlat till en av vännernas mamma. Och när de inte såg Helen hade de sprungit hem igen och lämnat varorna och sen sprungit tillbaka till lågprisbutiken. Inte heller då hade de sett Helen. Helen var vid lågprisbutiken, men hon såg inte heller vännerna. De måste ha gått om varann. Det som är klart är att hon träffade på två kompisar till sin stora syster. Att hon sen gick upp mot Gamla torget, förbi Stora hotellet. Och när hon kommit ut på bron över Hörby möter hon än en gång sin systers kompisar. Helen började efter det mötet springa tillbaka mot lågprisaffären. Systerns vänner såg henne försvinna. Och det är den sista gången något vittne sett Helen. Trots att stora resurser läggs på att hitta Helens mördare går utredningen trögt. Polisen har fått reda på att hon även har blivit våldtagen. Det är också några andra fynd vid brottsplatsen som sticker ut. Hon har dött på grund av kraftigt våld mot huvudet. Och på kroppen hittas hår från en hund. Under sommaren som följer efter mordet förhörs många män, varav några delges misstanke om mord, människorov och grov våldtäkt. Men ingen kan fällas för brott. Åren går utan att man hittar en skyldige. Efter 9 år, 1998, bestämmer man sig för att ta hjälp av Jan Olssons gärningsmannaprofilgrupp.
Ja, det gick väl den vanliga vägen att man vände sig. Ofta var det på det sättet att man exempelvis ringde till mig. Sedan så kom det in en till viss del formell begäran då från polisdistriktet att vi skulle hjälpa till. Det var ju vi i gruppen som på sitt sätt avgjorde om hur vi skulle göra, men det kom sen ett formellt beslut från Rikskriminalpolisen att vi skulle arbeta med det.
Jan och hans kollegor gör noggranna studier av fynd man gjort på brottsplatsen och granskar polisrapporterna och de vittnesförhör som finns och kan till slut göra en sammanställning av gärningsmannens profil.
Brottet ger inledningsvis tydliga tecken på att ha genomförts av en kaotisk, impulsiv gärningsman, medan avslutningen uppvisar ett mer organiserat beteende. Gärningsmannen bör ha bott i eller har varit knuten till Hörby, då det är sannolikt att gärningsmannen befunnit sig i lågprisaffären i ett vardagligt ärende vid Helens försvinnande och för att man anser att Helene bör ha förvarats på ett ställe inte långt ifrån platsen som hon fördes bort ifrån. Gärningsmannen har under brottshandlingarna visat prov på impulsivitet och handfallenhet, vilket tyder på låg livserfarenhet och att han därmed är relativt ung. Det är rimligt att han endast genomgått grundläggande skolor. Han skulle idag rimligtvis inte tas ut till militärtjänstgöring. Det är rimligt att tänka sig flera brutna relationer med kvinnor genom åren. Mannen kan ha gjort sig skyldig till sexuellt relaterade brott även i fortsättningen. Det är möjligt att reaktionerna på brottshandlingarna i Hörby gjort att han flyttat därifrån.
Återigen kommer det visa sig vara en passande beskrivning av den man som långt senare kommer att gripas för brottet. När Jan jobbade i profilgruppen så hade de en metod att alltid ifrågasätta varandras slutsatser. De kallade det för generaldiskussioner och förhoppningen var att det skulle leda till att arbetet skulle bli så träffsäkert som möjligt. Ofta visade sig den här metoden vara bra, men just den här gången blev det inte så.
Vi var ju där. Ja, vi besökte platsen där den här säcken med flickans kropp han träffat. Och där ja, vi gick omkring i själva i de delarna där hon hade setts och det här hade hänt också. Försökte bilda oss en uppfattning om den här platsen där hon hade tagits, hade vads ut på något sätt av den här personen. Hur planerat det hela var. Och sedan så fick vi också information då om ytterligare ett brott.
Ungefär ett halvår efter mordet på Helene upptäcker en pensionerad man en död kropp bara några mil från platsen där Helene hittades.
Och vi åkte också ut till den platsen. Det var 7-8 kilometer därifrån på en rastplats längs en väg. Där hade en kvinnokropp anträffats liggande på vägen. Och kroppen var helt naken.
Kvinnan identifieras som 26-åriga Jannica Ekblad, en prostituerad kvinna från Malmö.
Runt kroppen hade man hittat en del fynd av små glasbitar. Och det var någon bit av en tändsticka och andra föremål av den arten som låg runt kroppen på platsen. Och jag tänkte då på vad det kunde vara för något. Och då slog det ju mig att det är ju ett vanligt sätt att, som jag har varit med om par, tre gånger, att kroppar hade vid förflyttningar hade de rullats in i en matta för att inte synas. Och då tänkte man på en matta, att hon hade legat i en matta som rullats och kroppen hade rullats ut ifrån på platsen. Och då hade saker från mattan, och då hade det också hamnat runt kroppen på marken. Det berättar ju också att det här kanske var en, det kom från en typ av missbrukarmiljö.
Varför tänker man så med glasbitar?
Ja, i alla fall inte hemma hos mig hittar man glasbitar i en matta inte.
Senare kommer polisen göra en undersökning i en sjö intill platsen. Och där hittar de rester från en matta. När Jan får höra om Jannica och får se platsen tycker han sig se ett mönster.
Det var så nämligen att om man skulle kunna föra ihop de där två, då skulle man lättare kunna lösa Helene-fallet, för att det hade kanske varit enklare att lägga utredningsresurser på den prostituerade kvinnan i Malmö och hennes kunder. Då är det rimligt att en av hennes kunder är den som också hade mördat Helen. Så var min tanke. Jag tänkte det var alltså en polisiär syn på det hela.
Vad fick du för motargument då kring det där?
Nej, det var ett argument var ju att det var så stor åldersskillnad mellan den 10-åriga flickan och kvinnan här.
Förutom det som Jan berättar finns det flera detaljer som är liknande hos offren. Båda har varit utsatta för grovt våld. Båda har blivit våldtagna. Båda har dumpats i plastsäckar. Och båda har spår av hundhår på sina kroppar. Men trots Jans åsikter för man inte samman de här två morden i skapandet av gärningsmannaprofilen som görs av Helens mördare. Det kommer att visa sig att Jan hade rätt i det fallet. Men det ska dröja ytterligare några år innan fallet kan lösas.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Monica Olhed Hansson började strax efter mordet på Helen jobba på kriminalavdelningen. Och det är så hon först kommer i kontakt med Helen-fallet.
Då hade jag börjat jobba med barnutredningar. Barn som utsattes för övergrepp av olika slag och våld. Och man förhörde ju barn på video. Och då i början på 90-talet så fanns det någonting som hette Heta linjen. Det var ett telefonnummer man kunde ringa. Och det var som ett chattforum idag där det fanns en massa människor. Både bra och dåliga människor. Och många män framförallt som ville stämma träff med yngre tjejer och även små flickor. Och den typen av kontakter fanns det. Och då hade det i Helenutredningen dykt upp information om att Helen och hennes kompisar kan ha varit ute på Heta linjen. Alltså att de har ringt någon då. Och då skulle jag förhöra Helens kompisar för att få klarhet i om det var så. Och de var inte så gamla då. De var ju bara 11 års åldern. Så det var därför jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att göra dem barnförhör.
Men vi hoppar framåt i tiden. För det är också Monica som kommer att få det avgörande tipset som kommer göra att fallet får en lösning.
Vi var ju två län när de här morden begicks, Kristianstad och Malmöhus. Då, efter ett antal år i slutet på 90-talet, så var det tänkt att länskriminalavdelningen Kristianstad skulle upphöra eller så att säga slå samman med Malmö, och chefen och personalen skulle sitta i Malmö. Och den chefen vi hade här då i vår grupp på länskrim, han var kommissarie här, Per-Åke Åkesson, allmänt kallad Pelle. Han blev frustrerad över det här såklart, och det blev lite tjafs mellan honom och chefen i Malmö. Så det slutade med att Pelle, han blev helt enkelt satt i frysboxen, som han själv uttryckte sig.
Väl i frysboxen tar Per-Åke Åkesson på eget bevåg ett beslut om att titta igenom Helen-utredningen. Och då hittar han två killar som han tycker är intressanta.
Jag kallar de killarna för kusinerna. Den ena killen, han var från Hörby. Han bodde i samma område som Helen då när Helen försvann. Och den andra killen bodde i Mellansverige. Båda de här kusinerna hade vistats i Hörby just den kvällen när Helen försvann i centrala Hörby. Och de blev förhörda samma kväll också av polisen. De var med och letade efter Helen. Men Pelle nu, han satt och läste in alla förhören. Då upptäckte han att det fanns olikheter i förhören mellan de här kusinerna.
Kusinerna hade sagt att de hade varit tillsammans under tiden för Helens försvinnande. Men sen skiljer sig uppgifterna åt.
Jag tyckte han var väldigt märkligt. Han läste vidare och hittade mer saker. Den här kusinen som bodde i Hörbro där Helen bodde. Det fanns en tips på att han hade gjort försök till sexualbrott eller sexuellt ofredande på någon tjej. Också i det området där Helen bodde. Han fick fram så pass mycket så att vi fick med oss en åklagare och båda de här killarna, kusinerna, så blev skäligen misstänkta då för mord på Helen.
Vi är framme vid hösten 2002. Det har gått 4 år sedan Jan och hans kollegor presenterade sin gärningsmannaprofil. Monica förhör den av kusinerna som bott i Helens område och delger honom misstanke om mord.
Jag minns reaktionen och jag var förbryllad över den. För det verkar inte som han visade inte någon större reaktion. Och hade jag blivit misstänkt för ett mord som inte jag hade gjort, jag vet inte hur jag hade betett mig, men jag hade inte suttit så lugn i alla fall.
Trots att det finns vittnesmål och försvårande omständigheter som pekar i riktning mot de häktade personerna, så känner sig ändå Monica osäker på om de verkligen har hittat rätt.
Jag tyckte det var märkligt. Mycket märkligt. Till saken hörde att vi hade då inget DNA eller någonting. Ja, min magkänsla var att det här var inte han. Trots att han under förhören berättade att han under just den här tidsperioden eller strax innan när Helen försvann 89 så hade han gjort olika typer av sexuella handlingar och brott mot tjejer som bodde i det området där Helen bodde och var jämnåriga med Helen. Men han hade aldrig gjort det mot Helen, sa han. Men det var andra av hennes kompisar, men aldrig mot Helen. Och till saken här att när han berättade det här, de här tjejerna var ju vuxna idag när vi höll det här förhöret. Så att vi fick ju kontakta dem. Och då berättade de att, jo då, så var det.
Om det inte är Helens mördare som sitter häktade, så är det olustigt på flera sätt. Dels genom att oskyldiga personer sitter frihetsberövade. Och dels att den riktiga mördaren fortfarande är fri och finns där ute någonstans. Jag sitter tillsammans med Jan och går igenom den över 20 år gamla gärningsmannaprofilen och frågar honom vad han idag tycker är extra utmärkande.
Det står ju om impulsivitet och han bytte jobb ofta och arbetslöshetsperioder och att han kanske misshandel, snatteri, biltillgrepp, sexuellt ofredande och annat kan ju vara aktuellt. Många sexualförbrytare börjar ju ofta sin karriär som sådana genom exempelvis att onanera offentligt exempelvis. Så att det finns sånt i förgrunden faktiskt. Så jag tror att nu skulle man nog skriva att den här personen i sin dator kanske har material som med övergrepp på barn och annat, pedofili, som att samlat in sånt material att det skulle kunna finnas. Det var ju inte särskilt aktuellt här då.
Men tror du att om ni skulle gjort den idag med dagens teknik så skulle ni kanske skrivit i gärningsmannen?
Ja, det borde vi kanske ha gjort, ja. För det är ju rimligt att den här att det är någon slags fantasi och sen så plötsligt så sker det här. Och sen så är det ju så att man kan ju tänka sig anledningen att flickan blir just mördad när hon blir sexuellt utsatt kan ju bero på att den här människan de facto bor här. Så att om han släpper henne levande så blir han gripen. Han gör det här och sen vet den här personen inte vad han ska göra. Utan till slut så mördar han flickan.
Tänker du dig att ni skulle kunna gjort ett mer precis gärningsmannaprofil om ni hade sammanfört de här två brotten?
Ja, då hade det blivit annorlunda. Då hade ju ytterligare ett brott. Plötsligt hade vi två stycken brott. Så att det hade blivit dubbelt så bra. Och vi hade ju då kunnat placera den här personen. Vi skriver ju att den här personen kan bo här i Hörby, men att den personen brukade åka till Malmö. Och det är ju rimligt att vi skulle anta att det är en kund till prostituerade där. Det skulle ju också berätta någonting ytterligare om den här människan, den här mannen. Och hans sexuella relationer och kanske frånvaron att han bor ensam. Och han har svårt med vanliga sociala kontakter med kvinnor och annat.
Grämer du dig över att det inte blev så?
Ja, det gör jag. Men det är ju sånt här som det uppstår i en diskussion. Det här är ju antingen eller. Ibland är det rätt, ibland är det fel.
Tillbaka till år 2002. Hos kriminalinspektören Monica Olhed Hansson växer tvivlen allt större på att de har gripit rätt personer.
Alltså det här är väldigt svårt att sätta ord på en känsla, men när man sitter tillsammans med en människa och människan berättar om många olika saker, man får ändå vissa vibbar, eller man ska säga. Det är väldigt svårt att sätta ord på och säga exakt vad jag kände. Men jag fick inte den känslan av att han var Helens barnman. Men jag kunde ju inte säkert veta, så jag fick ju inte vara subjektiv där, utan jag måste ju vara fullt objektiv och tänka att det kan vara han. Men vi diskuterade med det här, och min kollega som hörde den andra killen, han sa precis samma sak. Det känns inte rätt.
Trots tvivlen så fortsätter de båda männen att sitta häktade innan slumpen kommer spela in och förändra allt.
Jag hade ju skilt mig tidigare och jag hade träffat en annan man. Och nu så träffar jag några släktingar till honom, kan man säga. Och en av de här släktingarna, en kvinna, hade jag träffat tidigare också, lite kort och sådär, men fått ett bra intryck av henne. Nu när vi träffas så har ju hon läst om Helenmordet i tidningen, att vi jobbar med det. Och hon visste att det var jag som jobbade med det. Då berättade hon för mig att hon har, ända sedan Helenmordet begicks, haft tankar på en speciell person som hon har jobbat ihop med. Och den personen heter Ulf Olsson. Och då berättade hon en del saker om Ulf Olsson. Så varför hon kände så. Och det var, och jag sa ju till henne då också att det här är ingenting med vi kan ta tag i nu omedelbart, eftersom vi har de här kusinerna äktade. Utan vi får ta det längre fram.
Det går lite tid. Kusinerna sitter häktade och det känns svårt att komma längre med dem, tycker Monica och hennes kollegor. Men under den här tiden har man nu lyckats få fram en liten bit av något som man kan få DNA från. Men det går inte att testa det i Sverige, så man får skicka provet till England. Och när provet kommer tillbaka testas kusinerna. Och det är ingen träff. Så de släpps.
Vi fortsatte ju nu. Nu var det så att nu hade vi fått DNA. Folk hade varit misstänkta. Alltså män hade varit misstänkta för Helenmord innan. Och det fanns de som kanske inte hade delgetts misstanke, men som ändå var intressanta ur vårt perspektiv, alltså polisiär. Nu skulle vi topsa de här. För det hade varit bra om man kunde avfärda dem helt och hållet. Om det inte var dem. Och då hade vi skulle vi sätta ihop en lista på alla de som vi skulle topsa. Därför att vi skulle jämföra DNA mot dem.
Monica kommer nu att tänka på tipset hon fick. Hon förhör ytterligare två arbetskamrater till Ulf Olsson och tycker att de också berättar saker som stärker misstanken mot honom.
Monica vill nu sätta upp den här mannen på listan.
Och Pelle drog igenom alla de här namnen. Jag kommer inte ihåg om det var 27 eller 28. Och då var inte Ulf Olsson med. Och då på mötet, då säger jag till Pelle, men Ulf Olsson då? Och ja, så har vi Ulf Olsson också, säger Pelle. Och så drar han Ulf Olsson. Så vi fick ju med honom där bland de som skulle topsas. Och eftersom jag då hade fört in honom i utredningen via det här tipset då, så fick jag ju vara den som skulle topsa honom också. Vi skulle kalla dem till ett förhör, höra dem upplysningsvis. I slutet av förhöret skulle vi fråga dem om de ville ställa upp och lämna sitt DNA. Alltså genom topsning då. För att matcha mot det här som vi fick fram på Helén-mordet. Och om man har varit misstänkt eller i närheten av det, så det är ju klart att man vill lämna sitt DNA för att fria sig från det om man är oskyldig. För det är ju ett bra sätt ju. Så att de gick ju med på det. Jag tror inte det var någon som vägrade egentligen. Och då var det så att när jag då skulle topsa Ulf, så visade sig att han hade flyttat från, han bodde ju Hör tidigare, som är grannbyn till Hörby. Han hade flyttat till Vimmerby och jag sökte honom på de här telefonnumren som fanns och fick inte tag i honom. Så jag ringer polisen i Vimmerby och ber dem om hjälp för att de skulle boka in ett förhör med honom till mig då. Och de hör av sig och de har fått tag i Ulf Olsson och de, när jag ringde, de visste precis vem Ulf Olsson var. Det var mannen med hunden, sa de. Därför att han gick ofta med sin hund Golden Retriever i Vimmerby. Så han var ju känd där. Som det.
Monica åker till Vimmerby för att hålla förhöret.
Och han var lite så där gråtmild kan man säga i förhöret. Han tyckte synd om sig själv lite. Han hade ju inget jobb. Han hade via socialen fått något som han skulle göra då i Vimmerby. Plus att han inte fick träffa sin son själv, utan det var med någon kontaktperson. Bara korta stunder. Sen så hade han fått jobb på en annan ort. Han var faktiskt en väldigt duktig verktygsmakare. Det sa kollegorna om honom redan tidigare. Han hade fått jobb som det, men han kunde inte flytta för han hade ingen bostad där. Och han fick ingen bostad innan han hade fått jobbet. Så att han tyckte att han hade hamnat i någonting som var moment 22. Och jag frågade honom också om vad han gjorde under tidpunkten för Helens försvinnande där. Och jag kommer inte ihåg exakt vad han svarade, men det var någonting om att hans syster hade fyllt år där i nära anslutning, så han hade varit i Hörby. I slutet så frågade man om han ville lämna DNA och topsa sig. Ja, sa han, men jag har druckit 2 starköl. Men det gjorde ju ingenting, så att han lämnade ju sitt DNA ändå.
Jan Olsson har arbetat större delen av sitt liv som polis och utrett och undersökt mängder av grova brott. Men arbetet med att försöka hitta mördaren till en liten flicka, som Helén, var ändå något speciellt, säger han.
Det är ju så att när man arbetar med våldsbrott av den här arten så finns det ju ett utrymme för känslor när man först förstår, tänker sig in i det förskräckliga med den här lilla flickan och hur hon kan ha hanterats och allt det runt. Men det avlöses sen av att man uppträder som en yrkesman. Man kopplar bort den typen av känslor där man tänker bara på hur man ska kunna klara upp brottet. Och man tänker, man har inte särskilt mycket känslor så att man går, och i alla fall inte jag, att man får tårar i ögonen liknande när man ser bilder på kroppen eller sånt, utan man tittar på skadorna, man är, kopplar bort den typen av känslor faktiskt.
Hur gör man det?
Jag har ju arbetat väldigt mycket med att göra undersökningar. Det är ju min, jag har ju varit brottsplatsundersökare under många år och kommit till en mängd platser där människor legat mördade. Och då har jag gjort på det sättet. Jag har använt en speciell teknik. För att då har jag, när jag kommer till platsen, och då säger jag, det ligger en som en person är ihjälslagen vid en soffa eller någonting sånt. Så har jag stannat vid dörröppningen. Och sen så har jag tittat runt om i lägenheten. För att hitta då saker som har anknytning till den här människan. Det är ju ofta hemma hos människor. Det är ofta människor som mördas i sin bostad. Sånt som kan ha kontakt till vad den här människan har sysslat med.
Jans teknik går ut på att han först ger sig en stund av att lära känna offret genom att skapa sig en bild av vem den var.
Exempelvis enkla saker från minnen från en semester och annat. Jag tittar på sånt.
Sen ger han sig en liten stund åt att sörja. Och sen sätter han stopp för det och börjar arbeta.
Nu har jag en sak att göra. Jag ska ta fast den som har gjort det här. Då har jag på något sätt avverkat de känslorna. Och sedan så kan jag då vara effektiv och bortse från allt sånt. Och det är väl så med ett sånt här ärende också.
DNA-prover från alla de som misstänks för brottet skickas till laboratorier för att se om de kan få en träff som kan binda någon av dem till mordet på Helen. Det går några veckor. Och sen ringer telefonen hos Monica Oled Hansson.
Och jag kommer ihåg att jag var hemma. Jag hade slutat jobba för dagen. Då ringer Pelle mig. Och så säger han till mig, vi har fått träff. Och då, alltså det är nästan så det går kalla kårar igenom. Oj. Alltså äntligen. Och så säger han, det var en av dina. Alltså de jag hade topsat, menade han. Jaha, vem var det då, sa jag. Och då bad han mig gissa. Och faktiskt så gissade jag på en annan. Men Ulf stod närmast på tur att gissa på. Och han sa att det var Ulf Olsson då. Så det kändes riktigt, riktigt bra.
Det har gått över 10 år sedan mordet på Helen. Och nu har man äntligen hittat den skyldige. Med hjälp av DNA kan man även knyta Ulf Olsson till mordet på Jannica Ekblad. Utredningarna som Jan Olsson ville att man skulle föra ihop i utredningsarbetet redan 1998. Hur kan en person utföra ett så fruktansvärt brott? Jenny Jorston är doktor i psykologi och hon har intresserat sig för Ulf Olsson.
Och det här är ju en väldigt komplex gärningsperson som har haft ett väldigt svårt liv redan från start. Misshandlad av både mamma och pappa, både fysiskt och psykiskt. Ofta bestraffad utan att egentligen förstå varför man blir bestraffad. Men också en av de syskon som kanske satte sig upp mot föräldrarna mer än de andra. Så att han fick utstå mer, så att säga. Men väldigt udda redan från början. Och har väl hittat strategier att klara sig i den här ganska svåra utsatta miljön som hela uppväxten var. Det man vet är ju att det finns en låg impulskontroll. När det gäller liksom, att känna sig arg blir väldigt, har svårt att kontrollera det helt enkelt. Och att det på något sätt blir väldigt kraftiga reaktioner på saker. Ett exempel är ju när han inte fick beviljade glasögon från socialtjänsten, så reagerade han ju väldigt starkt och hade då lagt sig i ett badkar i källaren med en kniv. Vad man vet är ju att han har ju någon form av personlighetsstörning. Och Det finns autistiska drag, det finns en antisocialitet och det finns också posttraumatiska, en posttraumatisk stress som han har burit med sig från tidig uppväxt. Om man utgår från brotten i det här fallet så rör det sig om sexualbrott i kombination med annat våld, men också i kombination med att han till exempel har förvarat Helen och hållit henne fången innan han slutligen dödar Helen. Och det är klart, alla de här sakerna, alla de här komponenterna kommer ju att berätta någonting om gärningspersonen.
Och i det här fallet, vad skulle du säga att det berättar om honom?
Ytterst handlar det ju om makt och kontroll och när man vet om hans historia så finns det ju ett kvinnoförakt också i botten. Så det är någon slags vedergällning också. Han ger liksom tillbaka.
Och vad, kan du beskriva för mig, liksom, varför skulle Ulf Olsson känna ett behov av att ha makt över någon annan?
Nej, men det ytterst handlar ju om det, om man är uppvuxen på det sättet att aldrig kunna ha en förutsägbar tillvaro där man har en förälder eller föräldrar som tar hand om en. Utan det snarare handlar om när ska jag bli slagen eller när ska jag bli inlåst eller när kommer jag inte kunna gå till skolan för jag orkar inte gå. För att det är väldigt, att då få kontroll på sig någonting kan ju vara eftersträvansvärt.
I december 2004 döms Ulf Olsson i tingsrätten för morden på Helen och Jannika. Han döms även i hovrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse. En dom som senare kommer att omvandlas till rättspsykiatrisk vård eftersom rätten bedömer att han begått gärningarna under inflytande av en psykisk störning.
Men nu idag är det många andra gamla fall som har blivit löst just med tanke på DNA och det är sådana saker man kan få fram. Så det är riktigt skönt. Och sen var det så skönt för föräldrarna, för de hade bestämt sig för att de skulle inte sätta någon gravsten på Helens grav för den gärningsmannen var gripen. Så Helen fick en gravsten till slut.
Du har lyssnat på Mördarens profil med mig, Alice Lööf. Producent är Roger Dackegård och tekniker är Christer Orreteg. Det här är en produktion av Filt för Nådio.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.